Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej allesammans och välkomna, välkomna ska ni vara till nummer 2 av nyhetshelgen som vi kallar för Hamilton. Var är du? Varför kallar vi det för det, Ingrid?
Ja, och jag vet inte om alla kommer ihåg Jan Guillous superhjälte Carl Hamilton. Men han var ju liksom en svensk James Bond. Han skrev flera böcker om honom, 10 stycken tror jag. Och vi tänker i dessa dagar med IS-terrorister och sånt, var är Carl Hamilton? Vi hade behövt en Carl Hamilton.
Mm. Ja, precis. Och vi kommer att komma in lite på ämnet senare när vi pratar om IS. Och vad vi ska göra med dem. Och det finns ju lite olika förslag där som vi kommer att ta upp. Vi kommer också att prata om exploderande bussar, Michael Jackson. Och huruvida det är en bra idé att följa FNs olika traktat och fördrag. Men du, först och främst så ska vi be om ursäkt för ett par saker.
Ja, det ska vi. I förra programmet av Nyhetsveckan, det var ju på den internationella kvinnodagen 8 mars. Och då satt du och jag helt felaktigt och sa att det hade ju behövts en internationell mansdag. Men det finns ju redan. Det var ju många i kommentarsfältet som upplyste oss om det. Och jag hade det någonstans i bakhuvudet. Men det är i alla fall den 19 november som är den internationella mansdagen. Och syftet med den är att fokusera på mäns hälsa. Men jag undrar om inte det är som de flesta sådana där mansgrejer bara slutar med att män ska sitta med tagelskjortan på och piska sig själva.
Säkert. Och anledningen till att vi inte trodde att det fanns någon mansdag, det var just därför att man ofta hör det argumentet. Nej, men alla de andra dagarna på året är ju männens. Mm. Okej. Låt gå för det då. Och det var ju lite pinsamt för vi kunde ju googlat innan vi pratade en massa i nattmössan. Sen var det ju en annan lite trist grej som vi glömde.
Ja, den är ju tristare egentligen, därför att det var ju så att när jag räknade upp de stora donationerna så hade jag helt missat en donation på 1000 kronor från Stefan som skrev till Ingrid och Maria. Så förlåt Stefan, men nu blev du nämnd nu istället.
Ja, ja, det var ju, vad heter det, nesligt. Vi är ju så himla aktuella alltid. Det vet ju alla våra kära poddlyssnare. De vet ju att vi ständigt är i framkant med de senaste nyheterna och trenderna. Och det var ju bara, vad blir det, 2 veckor sen? Nej, 1,5 vecka sen, för det var en nyhetsveckan. Vi hade Ebba Busch Thor som omslagsflicka. Och jämförde henne med Daenerys Targaryen i Game of Thrones. Och nu hon fortsätter ju storma fram. Nu är alltså Kristdemokraterna uppe i 2-siffriga belopp, höll jag på att säga. 2-siffrigt, ja. När det gäller opinion.
10,6%. Och det ska jämföras till exempel med Centerpartiets 7,5 och Liberalernas 3. Och jag såg också idag i Demoskop, tror jag det var, att hon har högst förtroende. Och har hon gått om med Stefan Löfven. Mm. De där förtroendesiffrorna ger jag inte mycket, för jag tror jag har snackat om det innan, att vad menar folk egentligen när de säger att de har förtroende för någon? Vad tror de att de svarar på?
Ja, det är frågan. Det är lite vanskligt där. Hur har de ställt frågan och hur tolkar folk vad det är de ska svara på?
För att då var det Ebba Busch Thor hade 40 och sen kom då Jonas Sjöstedt på andra plats med 38 eller någonting. Och så då Stefan Löfven på 36. Jonas Sjöstedt.
Ja, men alltså kan det vara att folk tror att det de svarar på är trovärdighet? Alltså det kan ju hända att folk uppfattar att Jonas Sjöstedt står ju för sin grej.
Ja, precis. Men jag menar, jag tänker mer med förtroende någon man skulle kunna se som statsminister. För att ha förtroende för att den här personen gör bra saker. Det är väl inte så många som tror att Jonas Sjöstedt skulle göra bra saker om han blev statsminister. Däremot att han skulle göra det han säger att han vill göra.
Och det är det jag misstänker att folk, det är det de svarar på. Alltså, vem tror du talar mest sanning, eller vad man ska säga? Och sen vad det gäller Stefan Löfven, att inte han har sämre siffror, det tror jag kan ha att göra med att sittande statsminister på något sätt alltid, att folk alltid tänker att ja, men landet har ju inte exploderat än, så att helt dum i huvudet kan han väl inte vara.
Nej, precis. Och hur är det nu då? Då har de alltså nästan egen majoritet, det så kallat konservativa blocket som ju fortfarande inte riktigt existerar, men som åtminstone Jimmie Åkesson och vi tycker ska ta form.
Mm. Nästan, det fattas 1,5% ungefär.
Mm, mm.
Och det jag tänker där är att Moderaterna framförallt skulle behöva öka lite grann kanske. För de tappade ju någon procentenhet här i den här mätningen. Och för att göra det så ska de nog göra sig av med Kristersson.
Ja.
Jag har ingenting emot honom som person. Alltså jag vet inte många som retar sig på honom. Jag har inte alls särskilt svårt för honom som person. Men däremot så är han är för insyltad med Reinfeldt och den eran. Och han har målat in sig själv för mycket i ett hörn genom att babbla en massa i nattmössan om SD. Så att fram med någon stark man eller kvinna, alla Elisabeth Svantesson har ju du och jag föreslagit innan. Och nu var det ju någon som framkastade, så jag häromdagen, att Christian Sonesson.
Det var nog Katarina Janouch tror jag som skrev det. Ja, och det hade jag ju definitivt inte haft någonting emot. Jag bara tänker att han kanske inte är riktigt redo än. Nu ska han först ta styr på Staffanstorp.
Mm.
Men det hade verkligen varit ett häftigt val.
Vi behöver fler skåningar i riksdagen, helt klart. Så att, jag hade inte sagt nej till det heller. Men du, alltså apropå att explodera, som ju inte Sverige har gjort än riktigt, så var det ju så att igår, alltså söndag, så hände det ju en jäkligt läskig grej. Kan du berätta vad det var?
Ja, det var en buss i Stockholm som... En av de här nya biogasbussarna, du vet, med förnybart bränsle. Och det är förnybart, då är det toppen. I själva verket är detta rena dödsfällor. Uppe på taken så har de sina gasbehållare. Och här kommer det någon planta till busschaufför som kör in i Klaratunneln trots att den bussen är för hög för att komma in där. Så att de här gasbehållarna slår ju i någon balk på bron och hela bussen exploderar i ett stort jäkla eldhav. Det är ett rent mirakel att inte fler skadar. Så att
ja, men alltså var det inte så här, Ingrid, att det var en sån här järn eller stål, vad det nu kan vara gjord av, balk som står en bit framför tunneln, alltså innan man har kört in i flera, just för att inte för höga fordon ska kunna ta sig in i tunneln och krocka med själva tunneln, så har de liksom satt upp en slags stålram eller någonting. Och innan det är det massor med skyltar och saker som hänger ner och dinglar i vägbanan och så för att visa att här är det jättelågt och här kan man inte köra om man är liksom...
Ja, precis. Men hur som helst så var det ju de här gastankarna som exploderade.
Jo, jag bara tänker att det var ju en jäkla tur att han inte tog sig in i tunneln antagligen.
Ja, för det hade ju blivit ett liksom eldhav där inne.
Precis. Mm. Så att den som har satt upp dem, när de har satt upp de här balkarna, så har de ju tänkt till lite där då, va? Att det är bättre, ska det hända någonting så är det bättre att det händer innan man kör in i tunneln.
Men fast jag tycker, varför ska vi köra runt med såna här livsfarliga bussar?
Ja, det är ju den stora frågan. Det första du och jag tänkte när vi hörde det här och det började komma bilder på någon explosion i centrala Stockholm, så det var ju terrordåd naturligtvis. Nu har det hänt igen och man kände då att man blev helt kall och liksom bad en stilla bön att liksom inte många döda och skadade och så här. Och så kom det då fram att det är en olycka och det var bara chauffören i bussen.
Mm. Det var inte i trafik, det hade ju folk sett. Och på tal om att folk hade sett, så såg jag liksom på Twitter någon där som ska, är det inte konstigt att den här bussen filmades innan den exploderade? Då kan man ju få sån terrorkänsla liksom, om någon har varit där för att föreviga det. Men jag tror att det helt enkelt är så att de som körde bakom bussen såg ju vad som var, alltså det är ju fullt med förbudsskyltar.
Det var precis så det gick till. Därför såg att bland annat Egor Putilov var väldigt misstänksam på Twitter och tyckte att gud vad konstigt att man hinner få upp mobilen och börja filma precis innan det här händer. Och dessutom håller då avstånd till den här bussen. Mm. Men mannen som tog den här mobilfilmen har förklarat för Expressen att han såg vad som höll på att hända. Men sen är det självklart att han förstod ju inte att bussen skulle explodera, utan det han tänkte var ju att nu kommer det hända en olycka, alltså en krock mellan då bussen och den här balken. Men att liksom hela skiten skulle sprängas var det ju ingen som trodde. Man kan se precis i slutet av det här klippet hur han slänger sig ner på golvet i bilen. För han blev ju skiträdd naturligtvis. Och det ser ju... Det ser ut som att
det är
en jättestor bomb som sprängs.
Ja visst, och det är ju som en filmscen. Det tar ju bara några sekunder så är hela bussen övertänd. Och jag kan inte förstå hur den här chauffören klarade sig undan med ganska lindriga skador om jag förstår.
Nej, jag förstår inte det heller. Om han, men det är klart att den här explosionen skedde väl kanske bakåt då, liksom bakom honom på något sätt. Så att han kunde snabbt ta sig ut eller någonting. Men en som var snabbt ute och började rota lite i det här, det var ju då Rebecca Uvell. Och hon skriver på sin blogg att känd explosionsrisk för buss. Och där har hon plockat fram lite fakta då kring det här, hur de här gasbussarna funkar. Och det visar sig att alltså folk har varnat för det i många, många år, att det här är jättefarligt och det här kan... Alltså det behöver inte ens vara en kollision, utan det är ju massa saker som kan hända. Det kan bli en brand i bussen och så vidare som gör att de här gastuberna exploderar. Men då har man ju då i känd svensk stil bara fullständigt skitigt högaktningsfullt i. För det är ju så viktigt med klimatet, Ingrid.
Ja, precis. Och det är ju det som är grejen. För att det, jag menar, känd svensk stil är det ju inte, det har ju inte varit det tidigare. För här har vi ju alltid varit först med alla säkerhetsåtgärder. Du vet, när jag var liten så hade pappa till och med en hjälm när han körde bil. Det insåg man ju sen att det var ganska meningslöst. Men jag menar, vi har ju varit kända för vårt säkerhetstänk. Men miljö/klimat har liksom fått alla att strunta. Därför att det är ju förnybar. Förnybar energi. Då är det bra. Och det är ju därför man har tystat de människor som har sagt det här är ju rena dödsfällor vi kör omkring med.
Ja, när jag tänkte på det här att vi ska alltid vara först med det senaste i Sverige. Fredrik Lindström gjorde ju ett tv-program som heter Världens modernaste land som handlade just om det här svenskarnas ständiga strävan att vara först och coolast och mest inne. Och i vissa fall har det lett till bra saker, att vi har legat långt framme i vad det gäller dataspelsbranschen, vad det gäller musikbranschen och du vet, olika innovationer så här, sett till Sveriges storlek har vi varit väldigt framgångsrika inom många branscher. För att vi är öppna för nytänk. Men det negativa är ju, precis som Rebecca Uvell konstaterar här, att man har en tendens att hoppa på även idiotgrejer utan att kolla vad det handlar om.
Ja, precis. Nej, det här är ju inte klokt. Det här måste ju leda till att man ser över riskerna. Och för min del kan jag gärna skippa alla dessa biogasbussar. Jag skiter i förnybart. Jag vill ha trygga och säkra bussar. Jag vill inte omkomma i en bussexplosion.
Nej, och sen är det ju det här också då va, med varför hon skriver det också då, att vi är ju då det landet i Europa som har flest gasbussar, såklart. Och så himla duktiga är vi ju då. Och så kollar vi då, hur mycket av utsläppen i världen står Sverige för? Är det 0,00001 promille eller någonting liknande? Ja, det är ju bara löjligt ju.
Ja. Men det är ju inte det att vi tror att vi räddar världen genom att vi ska tillbaka till stenåldern. Utan det är ju att vi ska visa de andra länderna att det går. Titta vad duktiga de är i Sverige. Så ska alla göra som vi. Det är väl så de tänker. Men vilka är det då som har drivit på för detta? Ja, det är ju naturligtvis Miljöpartiet. Hon skriver ju då att med av statsbidrag mäktiga lobbyorganisationer i ryggen så är det Miljöpartiet som utan konsekvenstänk drivit på för det här. De senaste när Centerpartiet hakat på i sin jakt på Miljöpartiets väljare. Ingen har brytt sig om att ens reflektera över brandsäkerheten.
Ja, precis så är det. Och det här är också symptomatiskt för de här klimatnissarna. Att det är bara, vi har ju konstaterat det innan, att de är som en slags sektmedlemmar och de kan bara hålla en enda tanke i huvudet hela tiden, och det är det här med klimatet, och då är de till och med för att vi ska införa diktatur och liknande vansinne. Och det säger sig självt att de här människorna ska ju hållas så långt ifrån makten som möjligt. De är ju fullständigt koko i huvudet ju.
Ja, och då ska jag flytta upp en länk här när vi ändå nu pratar om det, att det stod faktiskt i Samnytt idag, tror jag det var, att Greenpeace-grundaren, en av dem, igår var det, Patrick Moore, han har nu gått ut och sagt att global uppvärmning är en bluff som är iscensatt av köpta och korrupta experter. Och jag menar, detta är ingen nyhet för dig och mig, eller för våra lyssnare tror jag. Men det är ju ganska stort tycker jag när en av Greenpeace grundare går ut och säger det.
Ja, han om någon bör ju veta kanske. Och det har ju hänt tidigare att folk har backat från saker. Jag vill minnas att personen som introducerade begreppet islamofobi i västvärlden, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det var en engelsman i alla fall.
Ja, han har minsann bett om ursäkt och krälat i stoftet.
Ja, och sagt att det här var politisk propaganda och han tänkte helt fel och förlåt, förlåt, förlåt. Men det hjälper ju inte när det är redan, it's already out there.
Nej, därför att nu är det ju en masspsykos och han skriver, han säger då den här more. Men han jämför med Galileo Galilei som ju fängslades för att han konstaterade att det var jorden som snurrade runt solen och icke tvärtom. Så skriver han så här, men den styggelse som pågår idag i klimatfrågan är det största hotet mot upplysningen sedan Galileo fängslades. Inget annat kommer i närheten. Detta är något av det värsta som drabbat vetenskapen någonsin. Vetenskapen trängs undan av vidskepelse och en slags toxisk kombination av religion och politisk ideologi. Det finns ingen sanning här. Det är ren bluff och lurendrejeri.
Halleluja!
Ja.
Och det har ju väldigt många som kan sånt här, Lars Bern bland annat och många andra vettiga klimatforskare har ju sagt detta gång på gång.
Ja, men det går ju inte in därför att vanliga människor som mest lyssnar på mainstream media, de tror ju på det här att 99% av världens forskare ställer upp på det. Och för det har de ju matats med i så många år. Och som vi pratade om, ingen vill ha foliehatt, alla vill vara rationella. Och säger nu hela forskarvärlden detta. Och vägrar att sätta sig in i alltså vilka krafter det är som har dragit igång det. Och hur de här krafterna ser till att bara de forskare som håller med får pengar till att fortsätta forska.
Ja, det är någonting som vi alla verkligen måste försöka och med allt vad vi äger har att sticka hål på den här bubblan alltså.
Ja, jag tror den är bra därför att det är så många som tycker att det är otäckt att prata om islam och invandring och sådär. Men klimatfrågan har inte riktigt, har inte någon rasiststämpel i alla fall. Så om man kan prata med människor om det här, får dem att förstå hur att de har blivit ljugna rakt upp i ansiktet och blir det varje dag, då kanske de kan ta till sig även de andra sakerna som är lite läskigare.
Precis. Det kan vara en ingång till tyngre rasism.
Just det! Nu ska vi prata om något extremt obehagligt och allvarligt.
Jag nästan drar mig för att gå in på det, men vi måste ju, för vi tycker att det är viktigt. Filmen Leaving Neverland hade premiär i USA förra veckan och nu har den kommit på SVT Play där alla kan titta på den gratis och det tycker jag absolut att man ska göra.
Gratis och gratis, nu betalar vi ju skatt för det.
Ja, men när vi nu ändå betalar för skiten så kan vi ju lika bra använda då SVT Play. Det tycker jag man ska göra för de har en del bra dokumentärer faktiskt, om inte annat. Och de la upp det här i två avsnitt igår. Och Ingrid och jag kastade oss över det och tittade och förfasades över innehållet. Man kan sammanfatta det med att handlingen kretsar kring två numera vuxna män som var lekkamrater till Michael Jackson när de var små. Den ena var i 7-årsålder.
Den ena var 7 och den andra var 10.
Ja, när de då lärde känna Michael Jackson och de blev uppraggade kan man säga av honom. Och sedermera groomade och sedermera utsatta för massor med sexuella övergrepp under ett antal år. Och twisten med den här filmen är ju att båda de här killarna har alltså vittnat till Michael Jacksons fördel.
I två rättegångar. Eller en i alla fall. Den ena hoppar av från den andra.
Precis. Och bedyrade ju då att nej, de hade inte blivit utsatta för någonting. Man kan väl inte tolka det på något annat sätt än hjärntvätt. Och att de på något sätt själva försökte inbilla sig att det inte hade hänt något, och om det hade hänt något så var det inte så farligt, för att det Michael Jackson gör med de här pojkarna, det är det som Ingrid har sagt i så herrans många år, att det vanligaste tillvägagångssättet för pedofiler är han groomar dem, han får dem att älska honom.
Exakt. Och de förstår inte själva att det här är någonting fult och någonting fel. Det säger de ju båda två, och deras berättelser är väldigt lika varandra. Mm. Hur han gick tillväga, hur han började, och att han liksom, de skulle kramas och de skulle känna på varandras penisar, och så blev det grövre och grövre. Men framför allt var det ju det att de älskade honom. De såg sig som i en relation. De till och med, den ena av dem i alla fall, fick en ring, och de hade en äktenskapsceremoni. Han talade ju om för dem att om du berättar det här för någon så kommer hela min karriär att förstöras, och både du och jag åker i fängelse på livstid. Säger man så till en sjuåring så tror sjuåringen på det. Mm. Och de beskrev ju väldigt väl hur de började liksom, han groomade dem också. Det var ju som en sikt att de skulle ta avstånd från sina föräldrar. Och framförallt mammorna, hörde vad liksom, kvinnor är hemska, de är onda, och det är vi pojkar som är liksom snälla mot varandra och sådär. Så att, alltså, de var ju helt i hans händer, och de fick ju också hjälp i sina karriärer.
Mm. Och bara tänk den här nästan sagovärlden som han skapar. Att vara där på Neverland, som var som ett enda stort nöjesfält med djur och karuseller och leksaker, en biosalong med gratis godis. Och det var ju en av de här killarna som bland annat som beskrev då att i ett rum där han brukade då förgripa sig på honom, det var uppe på vinden. Och det låg lite så här avsides till, och alltså han såg ju till så att inte någon skulle kunna dyka upp oväntat så där, öppna dörren och oj då så där. Och beskriver den här killen då att i det här rummet, så förutom att de brukade ha sex då, som han uttrycker det, i det här rummet, så fanns det också en jäkla massa leksaker och roliga saker i det här rummet. Så att de här två grejerna smälte liksom ihop, sexet och leken.
Och det som är obehagligast av allt nästan, tycker jag, det är mammorna. Hur de agerade. För mammorna är ju då intervjuade, och han groomade ju även mammorna. Den ena mamman, hon var ju typ förälskad i honom. Och när han då sa att får jag ha din son, jag vill ha din son ett år, det var enda gången hon sa nej, för då var han bara 7 år. Men sen flyttade de ju från Australien, hon och sonen och systern, stora systern, lämnade pappan och den stora sonen, och pappan tog livet av sig senare. Men hur de då beskriver att ja, det är klart att när han ville ju så gärna sova i Michaels rum, och det är klart att jag tyckte det var lite konstigt, men jag stod utanför och lyssnade, och de var ju som två småpojkar, de tittade på videofilmer och lyssnade på musik och åt popcorn.
Ja, alltså.
Men alltså, att ändå att tillåta att en 7-åring sover ihop med en vuxen karl, hur berömd och rik han än är, alltså, det är inte rimligt.
Ja, men Ingrid, jag kommer så väl ihåg det här, att argumentationen kring detta, när de misstankarna började flyta upp till ytan. Det var ju då att, men Michael Jackson, så synd om han, och han hade ingen riktig barndom. Och det hade han ju inte, eller åtminstone så hade han en alldeles fruktansvärd barndom, vad man kan begripa. Och svår misshandel och säkert övergrepp och det ena och det andra. Absolut ingen tvekan om att Michael Jackson som barn, att det var fruktansvärt synd om honom, att han blev grovt utnyttjad. Men därifrån till att man sen som vuxen ägnar sig åt att på något sätt försöka återskapa sin barndom, det tror jag aldrig jag har sett något annat exempel på. För det var ju då det som var den påstådda förklaringen till att han bara umgicks med barn och bara omgav sig med barn och levde det här barnsliga liksom fantasilivet, Peter Pan och allt det här. Det var ju då att, men det är för att han hade ingen barndom. Men alltså, så funkar det väl inte, Ingrid?
Nej, och framförallt alltså att de påstår att han var som ett barn, han var som en 9-åring i en vuxen mans kropp. Fast vuxna män har sexuella behov. De är inte 9-åringar i kroppen, även om de skulle vara det i huvudet.
Mm. Ja, ja, precis. Och varför i hela fridens namn skulle, vad skulle en vuxen man, hur barnslig han än är, ha ut av att omge sig med 7, 8, 9-åringar? Ständigt och jämnt. Mm. Och det här, just den här, även de så kallat oskyldiga aktiviteterna, att de tittade på film och popcorn och hoppade i hoppslott och allt vad nu kunde vara. Varför skulle man vilja göra det som vuxen människa?
Nej, det är väldigt obehagligt. Och jag menar, jag har alltid haft en obehagskänsla när det gällde Michael Jackson. Men liksom att, ja, man vet ju inte, och kanske är han bara liksom en knäppis. Men jag måste säga att det råder ingen tvekan nu när jag har sett de här, det är ju 2 långa delar, men det är fantastiskt gjort, alltså det är fantastiskt bra dokumentär, och det är smärtsamt, och de är så ärliga alla, till och med mammorna, och de kommer ju aldrig att förlåta sig själva. Nej. Och åtminstone den ene sonen då, han vill väl inte riktigt ha någon kontakt med sin mamma längre. Och jag menar, men det som jag är så bra med den också, det är ju just att den visar det som du sa, som jag har försökt att sprida ljus kring så länge. Att det är väldigt dåligt och liksom måla upp bilden av pedofiler som alltid varande våldsamma, som tränger in och det är blod och skrik och fastbundna barn och så. Därför då missar man ju den vanligaste pedofilen, nämligen den som groomar och så kallat älskar barnen och får barnen att älska honom. Mm. Det är ju där den stora faran ligger. Om folk tror att alla pedofiler binder fast barn och piskar dem och hotar dem med knivar och allt möjligt, då missar ni ju de alla 90% av alla pedofiler. 99% kanske.
Mm. Jag bara kolla på det här brödraparet. Kända här från Trelleborg. Ja. Där jag bor, som dömdes nu till det. De fick väl rätt så saftiga fängelsestraff.
Mycket långa fängelsestraff, ja. Uppemot 10 år tror jag.
De groomade ju och våldtog en oherrans massa ungar. Men det intressanta är att deras hus där de bodde hemma hos sin mamma fortfarande. Mm. De här bröderna som väl var i 25-årsåldern, någonting. Mm. Bara där liksom, återigen. Varför vill de ha 10-12-åringar springande hemma hos sig? Ja, det var ju då för att de här ungarna tyckte det var så mysigt att gå dit och spela dataspel, äta godis och titta på film och lek.
Och de gjorde ju serietidningar om superhjältar. Varav en av dem var operasångaren Gaitenor. Vad heter han på riktigt?
Rickard Söderberg.
Ja, just det. Mm. Det är Malmöoperan. Ja. Och som är så poppis, och han är med i tv-program för jämnan. Och är det några journalister som har ställt honom till svars för detta? Du jobbade ihop med en numera dömd och väldigt känd pedofil. Tar du avstånd från detta? Nej, han får inga frågor om det överhuvudtaget.
Nej. Han får fortsätta sitta och mysa i morgonsoffan. Och det är... Men min poäng var då att de här barnen som de här Trelleborgs-pedofilerna omgav sig med, de tyckte ju väldigt mycket om de här bröderna, uppenbarligen. Ja. Och till och med när de sen flyttade upp till Norrland så var det flera av de här ungarna som åkte upp dit och hälsade på dem.
Ja, ja.
Och det är det man måste begripa, att det är liksom, det är mer vanligt att det är så det funkar, att pedofilerna, och jag tänkte på det också när Michael Jackson sa i den här filmen, det var något ljudklipp de hade med när han var så här, oh that's ignorant, I would never hurt a kid, och du vet, han säger då att jag skulle aldrig göra barn illa och så vidare. Nej, men han tror nog på det själv. Han tror nog själv att han inte gör barnen illa.
Mm, nej, i hans värld var det nog kärlek. Men han var ju samtidigt medveten om att det var förbjudet, eftersom han sa till dem att vi kommer båda åka i livstidsfängelse.
Mm, men då hade han ju lyckats intala sig det, som, om jag har begripit det hela rätt, många pedofiler gör. Att det är bara omgivningen som inte förstår att detta är kärlek. Mm. Så därför måste vi hålla det hemligt. Men egentligen är det en jättefin grej.
Ja. Ska vi... vi har ju ett klipp ju, för att vad heter han, Magnus Sundholm, som alltså då jobbar för Aftonbladet i Hollywood. Han blev intervjuad om hur reaktionerna har varit i USA på filmen.
Mm. Kan inte du spela upp det, Ingrid?
Jo.
Det har varit stenhårda reaktioner och det har liksom, och det har skett väldigt, väldigt snabbt. Man ser effekterna. Alltså redan samma kväll så började folk ifrågasätta om man ska ha en annan syn på Michael Jackson. Vi har sett att försäljning och strömningar av hans musik har minskat. TV-serien The Simpsons har dragit tillbaka ett avsnitt där hans röst är med. Corey Feldman, en ex-barnstjärna och så kallad lekkamrat till Michael Jackson när han var liten, har sagt att han inte längre kan stötta Michael Jackson, även om han har gjort det förut och även om han fortfarande själv säger att han aldrig utsatts för några övergrepp. Och det finns flera exempel. Det är liksom radiokanaler som inte längre vill spela hans musik, och det är en musikal i Chicago baserad på Michael Jacksons musik som har skjutits på framtiden. Så det kommer grejer hela tiden nu. Så vi är väldigt, väldigt, väldigt upprört över den här dokumentären.
Ja, vad ska man säga om det? Alltså det är ju inte så att Michael Jacksons musik blir sämre. För nej, att han nu har faktiskt avslöjats som en vedervärdig pedofil. Men det är klart att folk förknippar ju då hans musik och hans namn med detta. Så att det förvånar mig inte.
Det känns ju som att det är lite svårt att lyssna på hans låtar nu och bara sådär, tjofaderittan, vad bra denna musiken är. Därför att man kommer ju bara att tänka på det här framgent.
Mm.
Tyvärr, så är det ju, va? Sen är det ju, alltså man kan ha en diskussion om detta, det är inte helt okomplicerat. Det finns ju många konstnärer av alla slag som har varit världens svin ju.
Mm.
Ska man inte kunna ta del av deras verk då? Det är en inte helt okomplicerad diskussion.
Jag skulle kunna tänka mig att det blir så att han försvinner helt och hållet och sen om 10-15 år så kommer det tillbaka.
Ja.
För att man måste smälta detta och man måste, det tar tid och liksom.
Jag var skeptisk innan vi såg den här dokumentären, därför att jag tyckte att, som så många andra, så tyckte jag att det sänkte ju deras trovärdighet att de först har försvarat honom i många år. Och sen när han dog då så ångrade de sig och ville ha pengar från dödsboet. Det ser inte så bra ut.
Nej, men det är ju inte alls den bilden man har när man har sett.
Nej, det är ju inte det. Nej, det är ju inte det. Och det är ju, i svenska tingsrätter så pratar man ofta om det självupplevdas prägel.
Mm.
Och är det någonting som har det självupplevdas prägel så är det deras berättelser.
Ja.
Det är så smärtsamt och naket och liksom lite futtigt och alltså man måste se och höra själv för att kunna förstå varför de har så hög trovärdighet i det de berättar. Titta på deras kroppsspråk och så vidare. Jag är ganska bra på att se om folk ljuger, och min bedömning är absolut att de talar sanning.
Ja visst, och den ena av dem berättar ju också det att han hade ju tänkt att han inte skulle vittna till Michael Jacksons fördel, och så var han hembjuden till Jackson, och det var ju då när han redan hade sina barn, och då var ju inte den här killen aktuell, alltså så fort de hade passerat puberteten så var de inte intressanta för Jackson längre. Men då är han då på en middag där, och då är då liksom dottern Paris, hon är liksom väldigt och liksom söker sin pappas uppmärksamhet, och då får han liksom känslan av att ska jag skicka den här mannen i fängelse? Hur ska det gå för hans barn?
Ja, usch ja. Nej, men hörni, kolla på den här dokumentären. Den är mycket sevärd, om än fruktansvärt plågsam.
Ja, verkligen. Då går vi över till något helt annat, nämligen galningen i Stockholms stadshus. Take it away!
Ja, det är ju då Jan Jönsson från Trumvirvel Liberalerna, tror det eller ej, detta högtrovärdighetsparti. Han är då socialborgarråd, nej, vad är han? Han är
jo, den.
Och han är alltså den som ska vara ansvarig för IS återvändare, som de ju kallas. Han har berättat i intervjuer att han tänker minsann ta ett allvarligt snack med dem när de kommer hem. Det låter betryggande.
Ja, och socialen ska få lite utbildning. Alla som jobbar på socialen ska få lite utbildning om hur man ska bemöta de här flaktarna.
Förutom, det var ju han, visst var det han som debatterade mot Hanif Bali? Eller? Nej, det var
nej,
Miljöpartiet.
Nej, förlåt,
det var någon annan. Hur som helst, för att liksom stärka den här killens trovärdighet ännu mer, så har det nu läckt ut en massa videor på spexiga saker som han gör med sin personal i Stockholms stadshus.
Alltså jag var övertygad om att det var fejk när de kom. För han står och dansar, alltså han ser ju, jag har aldrig sett en så lökig kar alltså. Och det betyder då ungefär löjlig och töntig.
Han såg ut som en ännu löjligare variant av John Cleese.
Ja, John Cleese är ju ett under av skönhet i jämförelse med den här Jan Jönsson. Jag menar, alltså, han är liksom, han är lång som en flaggstång och han är liksom jätteklen med sluttande axlar. Och så har han ställt upp i någon video tidigare, var han tydligen rektor på någon, ja, någon invandrarskola. Och då skulle han liksom visa hur cool han var. Så han gjorde en video, någon slags rap-video. Jag har aldrig sett någonting så idiotiskt. Och så står han och dansar med några socialtanter. Och han gör sig själv till ett spektakel.
Ja,
och man undrar, har den här karen ingen självbevarelsedriv? Tror han att han är cool? Han ser ut som en... Han är ett stort spektakel alltihop.
Han bjuder på sig själv, Ingrid.
Jo, är det
fattar
så
han
heter?
Inte det? Nej. Ja, så är det. Han tycker nog det själv i alla fall. Men därmed så är det ju många som har reagerat och tyckt att har man den typen av yrke som han har så ska man kanske agera med lite värdighet. Jag vet inte.
Nu gjordes väl kanske de här filmerna innan han skulle ta hand om IS-terrorister. Men kan du tänka dig att någon skulle kunna bli minsta rädd för Jan Jönsson?
Nej, jag tror inte att de IS-slaktarna är rädda för någon.
Nej, det är de inte naturligtvis. Men alltså på något sätt så är det ju roligt och att det är just Liberalerna. För det här är ju ett parti i fullständigt sönderfall som vi ska komma tillbaka till lite senare. Men vi var tvungna att bara ha ett litet tema om Jan Jönsson. Har ni inte sett de här filmerna så gör det genast. Alltså det är så roligt så det är inte sant.
Ja, och sen gör vi ju en snygg övergång här då också till vårt lilla IS-block som vi tvingas ha ännu en vecka. Både du och jag vill bara kräkas från de här IS-idioterna. Men tyvärr så är det ju en aktuell problematik som vi måste på något sätt ta oss an.
Och den kommer ju fortsätta, den kommer att hänga över oss i många år.
Och det som hände nu i helgen, det har hänt lite roliga saker i helgen, eller intressanta saker. Bland annat så la Expressens Johan Akelius ut, eller Expressens, han är väl frilans, men han skriver krönikor i Expressen. Han la ut en fullständigt rasande krönika i lördags. Där rubriken var, hur ska man stå ut med alla krav på en andra chans inom citationstecken? Och det sett i innehållet i den här artikeln så var det ju en väldigt mesig rubrik måste jag säga.
Ja.
För att han lägger alltså inte fingrarna emellan här, utan han menar på att vi hade väl alla hoppats på lite gammaltestamentlig rättvisa, att de här människorna själva skulle få en blymedalj i pannbenet ungefär. Det menar han på hade ju varit det bästa och det skönaste. Men han skriver en annan intressant sak som har, är själva, vårt själva tema, detta avsnittet. Och det är då, jag har inte hört det här innan. Du hade hört det och du har ju dina källor och fåglar som viskar i dina öron och så vidare. Men han skriver bland annat så här, Johan Akelius. Mer än en gång de senaste veckorna har jag hört folk tala med respekt i rösten om Emmanuel Macron. Inte på grund av hans malliga debattartikel om den politiskt korrekta vägen framför EU, utan på grund av ryktena om att Frankrike låter specialteam resa runt i det kollapsade kalifatet och systematiskt knäppa franska IS-krigare.
Och jag har ju skrivit om detta förut. Jag har skrivit ett antal artiklar om IS och det. Och bland annat britterna har också haft en sån order. Åtminstone i strid. Skjut för att döda.
Vi vill
inte ha hem dem.
Jag kom ju direkt att tänka på då det som hände efter München i OS. När den israeliska OS-truppen brottartruppen som utsattes för ett terrordåd från svarta september.
En palestinsk grupp.
Ja, de gick in i deras, där de bodde på OS på området och de tog väl gisslan först och sen började de då slakta de här brottarna. Och det blev världens drama därmed. De asade med vissa av dem ut i flygplatsen, var det inte så, och skulle begära att få något flygplan och så dyker då tyska specialstyrkor upp och börjar skjuta och det slutar med att typ alla dör, alltså alla gisslan dör. Men det som hände efter det var ju då att Golda Meir beordrade ut sina Mossad trupper att jaga rätt på dem som hade varit inblandade i det här dådet och mörda dem en efter en.
Det finns ju en film om detta som heter yep. Munich, München.
Det gör den, av Steven Spielberg. Och den ligger nog ganska nära sanningen, tror jag. Kring
det tror jag. Men, inte tänker väl vi svenskar så. Det kan man låta folk åka runt och skjuta ihjäl. Det är sån rättvisa kan man ju inte ha. Men Johan Hakelius skriver faktiskt så här. Om ryktena om det här med fransmännen är sanna har jag förstås ingen aning om. Hade jag det skötte sig fransmännen illa. Men en försvarlig mängd svenskar skulle inte ha något emot om Carl Hamilton, agenten, inte ekonomen, gjorde lite nytta där nere. I själva verket tycker jag en hel del att det här är just den sortens saker som staten borde sköta. Att diskret lösa problem som vi helst vill slippa tänka på, än mindre tala om.
Det tror jag att många tänker i sitt mörka hjärta, om man säger så, att make it go away bara. Och det är ju mycket det de här böckerna och filmerna om Hamilton, Guillous omnipotenta agent handlar om. Det är ju det att han löser problem helt enkelt åt svenska staten, kan man ju säga.
Precis, problem som man inte vill dra oss med. Men nu verkar ju svenska staten vilja dra oss med de allra värsta problemen i världen. Men har vi då inga som påminner om Carl Hamilton? Vi har faktiskt något som heter SOG. Som betyder särskilda operationsgruppen. Och det är de svenska elitsoldaterna. The top of the tops. Det är lite hemligt hur många de är. Men 150-200 viskar mina fåglar.
Okay.
Och de är riktigt bra. Men problemet för dem är att de har inte rätt utrustning. Nu använder de försvaret standardmaterial, vilket inte duger till alla uppgifter. Och 30 ungefär av de här SOG befinner sig i Irak. Men tyvärr är de inga Hamilton, eller vad man nu ska säga. För alltså, Sverige har ju då bestämt att vi deltar ju inte i striderna. Utan vad vi gör är att de här SOG-killarna, de utbildar och tränar kurdiska styrkor i Irak.
Var det inte samma sak i Afghanistan? Eller?
Nej, där deltog ju svenska trupper.
Ah, ja, okej. Okay, ja.
I själva krigföringen också, även om det skulle vara försvar och sådär. Va? Men jag menar, det är ju många svenskar som strök med där. Men det är ju så patetiskt liksom. Där åker svenska elitsoldater ner till Irak för att utbilda kurderna. Men själva gör de ingenting och får inte göra någonting.
Men det är inte det på något sätt Sverige ett nödskal. Och det här är ju också varför Sverige har sån extrem vurm för FN. Att det finns någon övertro på att FN ska lösa allting då med liksom fredsbevarande styrkor. Och vi ska hjälpa till och vi ska utbilda och sjukvård och vi ska ditten och datten. Men du, vad tycker danskarna om FN, Ingrid?
Ja, det ska jag strax berätta. Jag ska bara säga det att till skillnad från Sverige då, så har ju Frankrike och Storbritannien, de har speciallagar som gäller landets säkerhet. Och de har också modet att använda dödligt våld med eller utan laglig grund om de anser att det är befogat för att skydda sin befolkning, sina soldater och sina intressen.
Fast har inte vi det också? Var det inte det Hanif Bali försökte säga? Att om vi kunde få de här IS-människorna dömda under, alltså få det till att de är i krig med Sverige, då gäller andra lagar.
Ja, men vi har ju inte något mod att använda Hamilton, i alla fall. Jo, du, danskarna, åtminstone Dansk Folkeparti, de säger nu så här: vi vill inte ha hem några IS-terror, vi skiter väl i vad de har för medborgarskap. Skulle vi göra dem statslösa? Jaha, och så. Och vad med det då? Ja, men vi har ju skrivit under 1961 års konvention om att inte folk ska göra statslösa. Då säger Christian Langballe, av alla namn. Han är Dansk Folkepartis talesman i infödsrätt.
Ja, jag fick för mig att det hade någonting med medborgarskap.
Ja, precis. Ja. Christian Langballe säger så: ja, då måste vi ju ut ur den konventionen. Det är ju fullständigt vanvettigt att Danmark ska vara en fristad för islamiska terrorister som kan springa runt och vifta med danskt pass.
Alltså, vill man flytta till Danmark med en gång när man läser sånt? Eller vad
det är? Det vill man sannoliken.
Jag blir så glad att de är bara... Ja, men Då, vi skiter väl i FN. Vi bort med de här människorna. Är klart att de inte ska vara i Danmark. Det står sig självt. Då är det nu, har vi skrivit på vansinniga konventioner, så då får vi väl bryta mot dem då.
Ja, precis. Ja. Men medan i Sverige är det som att FN-konventionerna, de är av Gud givna. De är lika huggna i sten som någonsin sharia-lagen.
Ja. Ja, ja,
det är men... helt vansinnigt. En svensk regerings uppgift är att se till att det svenska folket är så trygga som det går. Nej, det här, det är synd om det. Det är som jag sa sist, det är som vi tror att de har drabbats av ett virus. Bara de kommer till Sverige och vi får Jan Jönsson får prata lite med dem. Så ordnar det sig.
Ja, ja, men alltså återigen det här då, vurmen för FN och att man ska kunna lösa allting med samtal och saft och bullar och du vet. Mm. Nu tycker jag att vi alla i denna lokal tar varandras händer och sjunger We Shall Overcome som den goda Birgit Friggebo sa i den tiden.
Ja, redan hon, där borde man ha sett vart det skulle barka. Alltså.
Hon var alltså justitieminister då, var det så eller?
Nej, invandrarminister tror jag hon var.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vi kan ju berätta för yngre lyssnare som kanske inte vet det, att det var ett ökänt möte i Rinkeby Folkets hus.
Mm.
Där dåvarande statsministern Carl Bildt och då migrationsministern eller motsvarande Birgit Friggebo mötte upprörda invånare.
Jag minns inte vad de var upprörda för.
Ja, jag minns inte heller vad det handlade om, men det var väldigt uppjagad stämning och de här personerna av utländsk härkomst naturligtvis, efter vi pratar om Rinkeby här. Mm. Så det var nästan lite upploppsstämning och då ville Birgit Friggebo lugna ner de upprörda människorna genom att alla skulle ta varandra i hand och sjunga We Shall Overcome. Det var hennes lösning på problemet.
Ja, och man ser ju Carl Bildt, han får ju nästan
han bara tittar på henne och bara, okej.
Okay. Och kan säga också, det blev inget We Shall Overcome.
Det blev inte det, utan snarare så blev folk ännu mer förbannade och det var nog så, om jag inte minns helt fel, att de fick eskortera ut dem ur lokalen ganska snabbt innan det urartade ännu mer.
Vi kan se om vi kan hitta ett klipp på detta som vi kan lägga i show notes.
Mm.
Men du, jag vill också säga det att man pratar väldigt mycket om männen. Det är ju männen som är terrorister och mördare och återvända. Men nu skriver Jenny Nordberg i Svenska Dagbladet att det är faktiskt kvinnorna som kommer att se till att kalifatet snart återuppstår. Och att de kanske själva verket är de farligaste. För att, och vi har ju sett då intervjuer med dem. Allt från Shamima Begum till Lisa Andersson och vad de nu heter. Och de är ju fortfarande helt... det är klart att de vill hem till Europa. Men det är ju inte så att de har gett upp drömmen om kalifatet. Och det är de som eldar på männen.
Mm. Jaja. Alltså, det är ju bara vänstern som inbillar sig att det är någon här som har ångrat någonting. Mm. De ångrar ingenting. De är fortfarande fullt utvecklade terrorister och galningar och fanatiker på alla sätt. Det är bara det att de vill tillbaka till Europa för att omgruppera sig och vila ut lite och få lite gratis saker.
Ja, precis. Och någonting som är väldigt obehagligt, igår i Agenda så hade de ju en diskussion om, det var då Ada Martinen från SD och så var det hon, den här hemska vänsterpartisten Linda Snecker. Ja. Och så var det den ganska meningslöse folkpartisten, liberalen Johan någonting. Mm-hmm. Samma. Och hon menade då på den här Snecker att ja, men det är självklart att barnen och det är väl klart att man kan ju inte skilja barnen från föräldrarna, så när barnen har kommit hit måste föräldrarna komma. Och nu har en liten fågel viskat i mitt öra att det, hur kommer de att lösa detta, för det är ändå rätt stort motstånd och hur ska de liksom, jo, de kommer att LVU-a barnen. Alltså använda lagen om tvångsvård av unga, eller lagen om vård av unga, där man tvångsomhändertar barnen. Och då måste man ju öka ner dit och hämta dem. Och sen så deras mamma och deras pappa, familjeåterförening.
Oh, jag hoppas att du har fel i det. Och, även om de bara, om staten bara skulle omhänderta barnen och säga att de här människorna är ju inte, barnet är svensk medborgare. Och föräldrarna har visat att de är uppenbart olämpliga, så nu omhändertar vi de här barnen. Jag ser en massa problem med det också. För det första så kommer det bli ett jäkla liv. Alltså väldigt många muslimer tror redan att kristna försöker kidnappa deras barn. Ja. Det går redan en massa sådana vandringssägner bland muslimer i Sverige.
Mm.
Mm. Och sen för det andra, och det här har ju bland annat Magnus Ranstorp påpekat, att de här barnen är ju marinerade i den här ideologin. Och om vi pratar om då mindre barn som inte förstår någonting än, så är det ju ändå så att de kommer ju förr eller senare få reda på var de kommer ifrån. Ja. Och vad deras föräldrar trodde på och så vidare. Och det kommer att göra dem till säkerhetsrisker också.
Självklart.
Så, ja,
och sen då är det också så att alltså väldigt många av de här barnen har ju fötts där nere. Och då är de, så vitt jag förstår, inte svenska medborgare. Men då har de väl syskon som har fötts i Sverige, och man kan inte splittra familjer och syskon. Och alltså jag blir tokig.
Ja, men Ingrid, har vi sådana regler i Sverige att om man är född utomlands, men är du född utomlands av två svenska medborgare och föräldrar, så är du väl svensk, eller?
Ja.
Eller? Ja, det är lika bra. Vi ska inte prata i nattmössan nu.
Nej.
Vi lämnar det där hen. Vi ska ju hinna
men,
med.
Men hur som helst så måste du väl i så fall registrera att du har fått de här barnen för att de ska bli svenska medborgare. Och det har de väl inte gjort mitt under brinnande krig där nere.
Nej, men det kan man säkert, du vet, fixa i efterhand. I Sverige är det väldigt noga med att, du vet, SOS ska komma på besök när man har fått barn och bla bla bla, och kolla så att man inte, du vet, låter ungen ligga i någon fängelsehåla och svälta och sådana grejer. Alla nyblivna föräldrar får ju besök av BVC och eller SOS. Det beror lite på om man är gift också. Är man inte gift så måste man ju, du vet, bekräfta faderskap. Och, ja.
Mm.
Ja, men hur som helst. Vi har ju en liten grej till som vi vill nämna innan vi stänger butiken för idag.
Ja, alltså jag vill faktiskt nämna att idag är det den internationella, den europeiska minnesdagen för terrorismens offer. Och två sverigedemokrater, det är den här Adam Martinen som jag pratade om, och Jimmy Åkesson har skrivit en debattartikel i Aftonbladet idag. Där de får fram ett mycket bra förslag att vi borde fokusera givetvis på terrorismens offer, inte på terroristerna. Och hur vi ska behandla dem väl. Och då har de ett förslag att ändra så att Allmänna arvsfonden delar ut rejäla skadestånd åt terrorismens offer. Istället för att ge pengar till terroristernas organisationer.
Mm.
Som vi ju vet att de gör. Jag tyckte bara jag ville nämna det, för det var ett bra förslag, tycker jag.
Ja, och vi vill ju, vi gläller ju mycket på SD. Så att när de nu gör någonting bra så vill vi lyfta fram det.
Ja, absolut.
Mm. Ja.
Men det sista temat är ju EU-valet, lite kort. Och det roliga som har hänt i helgen, det var ju typ att Cecilia Wikström satt och grät i TV för att hon nu petas från Liberalernas EU-lista. Och det har ju att göra med det här att förutom att hon tjänar 80 000 i månaden som EU-parlamentariker, så tjänar hon 70 000 på bolagsstyrelseuppdrag. Och det är ju sådana här globalistföretag, och så får hon säkert lite extra från Soros. Och det blev ett jäkla liv på Twitter för att jag skrev Soros lilla H-A.
Ja, usch, ja, det tog folk väldigt illa visade.
Ja, och alla har liksom varit säkra på att jag menade hora. Jag kunde lika gärna ha menat hona. Ja.
Nej, jag vet att det var väl här också att ointressanta statusuppdateringar. Vår vän gjorde ju, som ibland gör bilder åt oss, gjorde ju en ganska rolig meme med Soros-tema, med George Soros och Cecilia Wikström.
Ja.
Det gjorde nog, alltså det var nog salt i såren på de EU-vänliga, kan jag tänka mig.
Ja, men precis. Och vad jag menar med det, dels var det så att det är ju Christopher Dullnys berömda citat, Soros, ni är Soros med horor. Mm. Och det var det flera som har skrivit på Twitter, fy sånt språk du använder! Ja, nu skriver jag ju aldrig ut ordet, just för att jag är lite försiktig med mitt språk. Men om vi ska kalla en spade för en spade, så jag tycker naturligtvis inte att svenska flickor ska kallas för horor i skolan. Det är fruktansvärt. Men en kvinna som säljer sina politiska, förvisso, tjänster åt George Soros, hon är hans lilla hårsträckor.
Ja, precis. Och det hade en man varit som gjorde motsvarande också.
Självklart.
Så det har inte med könet att göra. Nej. Överhuvudtaget.
Inte alls. Det finns gott om
anledningar. Nu är hon borta i alla fall, och det spekuleras i att kan det vara Jan Björklund själv som är nummer ett på deras...
Ja, såklart, då får han ju någonting. Han vill ju inte komma helt ur rampljuset.
Nej, precis. Och det är väl mysigt att sitta där nere i Bryssel och puttra lite och casha in en par hundra papp i månaden.
Mm.
Eller vad de nu får. De får ju helt hysteriskt mycket betalt. De behöver
ja, det är ju bara 80 000 är ju bara lönen. Sen får de ju gratis bostad och gratis hemresor och en massa traktamenten hit och dit. Och så måste de ju åka till Strasbourg en vecka i månaden. Får de extra för det? Alltså det är så sanslöst.
Jag ser en massa sådana undantag också vad det gäller skatten. Att de behöver inte betala någon skatt. Och, ja, det är massa konstiga saker där. Men du, Liberalerna överhuvudtaget verkar ju vara ett parti som är extremt mycket i gungning. Den här senaste opinionsmätningen från Demoskop som vi pratade om i början av programmet, där det gick så himla bra för Ebba Busch Thor.
Mm.
Den bekräftar ju då den här trenden att de är på väg ut ur riksdagen. De är ju nere nu på 3%.
Mm.
Och förutom då det här med Cecilia Wikström så har det ju hänt en annan liberalrelaterad grej.
Ja, vi nämnde ju henne i fredags, den här Emma Karlsson Lövdal, när vi pratade om kvinnlig korruption. Hon som hade då hyrt sin makes lägenhet och sen så hade hon fått ut fullt bostadsbidrag trots att den egentligen bara kostade 2 500. Ja, och det ena och det andra. Och då har då Liberalerna försökt bli av med henne. Men det var inte riktigt lika lätt som att göra som för Centern att göra så med Eskil Erlandsson. Och jag ska säga en sak om honom också. Jag ska bara säga att den här Karlsson Lövdal, de petar henne. Eller rättare sagt, de försökte tvinga henne att lämna riksdagen. Men nu är det ju faktiskt så att den som är riksdagsledamot är invald personligen. Så de kan ju kasta ut henne ur partiet, men de kan inte kasta ut henne ur riksdagen. Och hon har nu sagt att hon lämnar Liberalerna och blir politisk vilde istället.
Det valet har man ju, och det händer ju varje mandatperiod att det blir ett x antal vildar i riksdagen.
Ja, men vi hann inte med det i fredags, det här med Eskil Erlandsson, centerpartisten, som ju då tvingades bort. Och han lämnade sin riksdagsplats när det kom fram att han 2016 hade tafsat på några moderatkvinnor. Och en av dem har trätt fram, och då var det att han hade lagt sin hand på hennes knä under en middag. Åh, herregud så hemskt. Åh, herregud så hemskt!
Vad är det?
Ge kanon lusing och ställa upp och säga, vad gör du din snuskummer? Så hade det varit avklarat ju.
Ja, men herregud, Ingrid. Ja. Hur många middagar har du varit på när någon har lagt sin hand på din knä eller axel eller något? Så länge det inte är mellan benen eller på bröstet. Så. Va?
Nej, alltså det är ju ett slags flörtande om en klumpigt. Men det intressanta med detta, det är att detta skulle ha inträffat 2016. Så att jag misstänker att det ligger en helt annan sak bakom. Nämligen att Eskil Erlandsson passar inte i den centerpartistiska Annie Lööf-profilen. Han är ju en medelålders man, en bonde, en som tror jag står upp för Centerpartiets tidigare värderingar. Och de petade ju honom från valbar plats. Så det var inte meningen att han skulle komma in i riksdagen. Nej. Men han var så populär i sitt område så han blev ju personkryssad in i riksdagen igen. Mm. Och nu fick de en anledning att göra sig av med honom. Så har det gått till, förstår du.
Jag tror att de flesta, eller väldigt många, jag i alla fall, associerar honom med ett ganska ökänt lite tal som han höll i riksdagen i något läge när det debatterades huruvida man skulle göra det olagligt med tidelag.
Ja, just det.
Alltså sex med djur.
Ja.
Jag tror att alltså, hans lilla anförande där, det var liksom klumpigt formulerat. Jag tror inte att han tycker att man ska ha sex med djur. Men det, samtidigt så han försökte föra någon slags sånt här frihetligt resonemang. Liksom, att, men så farligt är det väl inte, och djuret lider inte, och vad han nu sa. Men det lät väldigt konstigt. För det lät
nej, men jag tror att han menade så här, vilket jag håller med om, att det är redan förbjudet med att misshandla djur.
Ja.
Men att jämställa djur med människor, att de skulle få trauman av att människor penetrerar dem, även om jag tycker det är svinäckligt, så var det liksom en meningslös lag, för det är bättre att då gå på djurmisshandel. Men visst, han hämtade sig aldrig riktigt för det. Fast nej, han var ju minister.
Ja, han var väl jordbruksminister.
Ja, jag tror det. Jag tror nu han är rätt så redig när det gäller sådana frågor.
Men han är en sån typ, precis som du är inne på, som är så ute numera, du vet. Mm. En liten fabbror som är lite sådär, lite småklumpig och lite, han har ingen aning om MeToo och sådana grejer, utan han, ja, du vet, han är en lite sådär 70-tals farbror.
Ja.
Och det passar inte alls i dagens häftiga Stureplanscenter.
Nej, precis. Och nu, och han, ja, han gjorde som de ville. Han drog.
Ja. Men du, snabbt konstaterade att Thoralf Alfsson tänker rösta på AFS.
Ja, det har han nu skrivit på sin blogg. Han har ju varit på väg åt det hållet länge. Och han är ju så arg på Sverigedemokraterna. Och det förstår jag mycket väl. De har ju uteslutit honom för att han kritiserar islam. Hallå! Hallå!
Hallå!
Som Louise säger. Det är alltså inte klokt ju. Jag menar hela liksom Jimmy Åkessons och Sverigedemokraternas claim to fame är ju islamkritik. Även om de nu har tappat bort det. Men det händer ju faktiskt att Richard Jomshof håller väldigt bra anföranden i riksdagen om riskerna med islam. Men nej, inte Thoralf får inte säga så. Och nu så skriver han i ett blogginlägg att han är ju rasande på en massa olika saker. Men framför allt att nu SD säger att de inte längre vill lämna EU. Och kan avsluta sitt inlägg med: det känns därmed omöjligt att rösta på SD i EU-valet. Jag kommer att rösta på det enda EU-kritiska alternativet som finns. Da-da-da-da-da! Alternativ för Sverige.
Da-da-da-da! Och vi kan ju redan nu flagga för att du och jag kommer i helgen att erbjuda våra läsare lite skop från AFS konferens i Danmark.
Ja! Valkickoffen i Köpenhamn som vi ser mycket fram emot.
Det gör vi verkligen, som vi ska bevaka med stort intresse.
Jag får också säga det att dagen därpå, den 17 på söndagen, så ska det vara några gula västar-grejs i Malmö. Och jag tror att flera av de som har varit med på den här kickoffen, plus Mats Palsvik som har någon egen konferens, vet han, partiledaren, den före detta bankiren som nu berättar om globalisternas planer och sådär. Han kommer dit och även irländska Gemma O'Doherty. Hon är med på den här Mats Palsviks konferens. Så att båda de ska hålla tal i Malmö. Så jag tänkte att om vi inte sover allt för länge på söndagen, så tycker jag att du och jag ska vara med där.
Ja, vi får väl se om hur landet ligger. Vi
är uppdaterade. Jag tror att jag i något svagt ögonblick också har lovat att hålla tal. Men jag får...
Vi uppdaterar mer om detta på fredag när vi ju återkommer med nyhetsveckan.
Det är helt sant, ja. Mm.
Och innan vi avslutar så vill vi ju bara som vanligt uppmana er att trycka tummen upp på YouTube. Att trycka på prenumerera som inte kostar någonting. Och gärna den lilla klockan också, så får ni notiser när vi uppdaterar på YouTube. Dela podden på sociala medier så mycket ni bara kan. Tipsa vänner och familj om fall ni tycker att vi är bra, liksom, att lyssna på Ingrid och Maria, för vi tycker att vi, så hemska är vi ju inte. Vi sitter ju inte här och liksom svär och beter oss illa och är allmänt HMF-iga, utan jag tror nog att de flesta, även så kallade normaliser, hade klarat av att lyssna på oss. Så att
Vi är boomer-friendly.
Ja, det är vi. Och det är vi väldigt stolta över. Vi blev lite halvmobbade av det när vi drog igång då. Att boomers, alltså människor då som inte är så insatta i det här med globalism och nationalism och allt det nu är. Men det är vi stolta över, för vi tycker att vi vill försöka värva så många människor som möjligt till den goda saken.
Ja, precis. Och då funkar det inte om man är liksom supertuff och hård, därför att de flesta vanliga människor är inte där och de behöver ta baby steps framåt.
Exakt, och tänk på det också gärna när ni kommenterar både på ingridomaria.se och på YouTube, att vi måste ta bort kommentarer som är liksom på gränsen eller över gränsen, för annars så är ju risken att vi blir avstängda från YouTube. Det var ju vad som hände med Svegot till exempel. Jag vet inte exakt vad orsaken var där, men vi vet att vi har YouTubes ögon på oss. Vi har sett att de har varit inne och granskat våra poddar. Och folk, ni kan ju inte tro någonting annat än att folk anmäler oss på löpande band, för det gör de ju. Så, att, så tänk på att ni behöver kanske inte ta till liksom, de allra största kanonerna och bomberna när ni kommenterar. Därför att då är risken att vi får skit för det och i förlängningen att vi stängs ner på YouTube.
Ja, precis, precis. Och man kan ändå få fram vad man vill ha sagt, men gör det lite mer sofistikerat.
Exakt. Och som vanligt så vill vi ju gärna att om ni har möjlighet att donera en slant, så gör gärna det. Det är bara tack vare er som gör det som vi kan fortsätta. Vi hade inte kunnat gå upp till 2 poddar i veckan som vi har nu om det inte hade varit för att ni stöttar oss. Så att ge vad ni kan. Det behöver inte vara några sådana massiva belopp liksom, men om fler ger lite grann så betyder ju det att vi kan steppa upp verksamheten än mer. Så gör gärna det.
Och när ni går in på vår sajt så är där ganska fula annonser. Men de tjänar vi lite pengar på. Och vi tjänar ännu mer om ni klickar på annonsen. Det betyder inte att ni måste köpa någonting. Men om ni klickar på en annons då så trillar det in lite mer hos oss.
Ja, så gör gärna det. Det kan man stötta oss helt utan kostnad liksom, genom att klicka på våra annonser. Ja. Ingrid är för tillfället på Facebook insläppt. Konstigt nog, vi förstår inte riktigt varför du inte har blivit avstängd igen, men det kommer du säkert att bli snart. Så att MeWe är tydligen den nya grejen som man ska kolla upp.
Ja, och även VK finns jag ju på, men MeWe tycker jag är lite roligt. Det känns lite nytt och fräscht. Även jag måste säga att det är lite dålig snur på kommentarerna. Det är mest en massa tummar upp på mina inlägg. Jag skulle roligt om folk diskuterar frågorna ju.
Ja,
nej, nu får vi sluta.
Nu får vi sluta. Vi hörs på fredag igen allihopa. Och ha en underbar vecka.
Ja, puss och kram. Hej då.
Puss och kram. Hej.
Nyhetsveckan. Med Ingrid och Maria.